Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kära dagbok. Nya året är igång och jag har ju längtat efter att få ha gäster som lever mitt i sin barnlängtan. Och idag ska jag ha några av mina favoritlyssnare som gäster i podden. Det är också, tro det eller ej, poddens första kärlekspar. Helt otroligt att det skulle ta så här lång tid innan det skedde. Blir alltid så berörd av de här två, så vi får väl se hur det kommer gå för mig idag. Det är en ynnest för mig att jag och de andra lyssnarna ska få ta del av deras barnlängtan. Så pepp! Hej och välkomna! Avsnitt 91 av podden Jag vill ha barn. Idag sitter jag i studion med Melle och Ellen. Ellen och Melle, eller Mellen. Hej!
Hallå, hallå, hallå!
Alltså det är så glädjande att ni är här alltså.
Det är sjukt kul att vara här.
Är det?
Lite nervös.
Är du nervösa?
Ja. Nu blev jag nervös, för det är svett i händerna.
Ambitionen med podden för 2020 är ju att vi ska få följa lite olika längtare. Några som lever mitt i sin barnlängtan. Och ni är ju först ut. Ellen, vad jobbar du med?
Jag är AD och motion designer på en contentbyrå och reklambyrå.
Bor här i Stockholm?
Ja.
Hur gammal är du?
Jag är 26, ska fylla 27.
Ellen, vad gör du när du inte jobbar?
Sover fram till klockan ett.
Jag tänker att du är en sån person som gamar.
Nej, jag gjorde det förut. Men jag typ jag har börjat rita ganska mycket. Sen är vi ute i skogen en hel del också.
Okej, okay, Melle, du då? Berätta om dig.
Om mig? Jag är 30 år och jag jobbar på ett café. Numera ett bageri. Och jag älskar att vara ute och plocka svamp. Och vara ute i skogen och shoppa second hand.
Följer du med då eller?
Pungen ibland. Men sist vi var på second hand shopping så satte jag mig på en pall och väntade. Jag sitter här tills du är färdig, älskling.
Vilken är Stockholms bästa second hand butik?
Myrarna Ropsten, 1300 kvadrat.
Men och var är du från ursprungligen?
Karlskrona i Blekinge.
Och ni lyssnare kanske kommer ihåg en historia som jag berättade i podden för jättelänge sedan. Om att jag hade träffat en tjej som jag köpte kaffe av. Och så pratade du om er resa och så hade jag förutsatt att det var med en man. Ja. Så pratade jag om det i podden, vilka jävla fördomar jag har. Det var du.
Ja.
Det var så vi träffades första gången.
Men Melle kom ju till mig och bara, men gissa vem som har varit inne på mitt jobb idag? Nej, jag vet inte. Va? Mia Skäringer? Nej, gissa igen. Carina Berg? Nej. Silla? Så det är Mia Skäringer, Carina Berg, du och Beyoncé.
Ja, det är ju helt... Jag blir röd om kinderna över att vara i sällskap med dessa andra människor. Jag vill gärna prata lite om er relation. Hur träffades ni?
Instagram.
Eller stalkade mig.
Får jag fråga en personlig fråga? Har ni båda vetat att ni är gay länge?
Ja...
Har ni båda varit i andra relationer innan?
Ja.
Så det var inte så att ni kom ut med varandra, utan det har ni gjort innan?
Ja.
Så du stalkade på Instagram, och vad hände sen?
Ja, till slut hade jag gillat alla nya bilder, så då fick jag gå tillbaka och gilla jättegamla bilder för att få en reaktion. Och först då fick jag...
Men du skrev inget eller så, utan du bara likade?
Ja, ända tills att jag fick en like tillbaka. Mm-hmm. Och då vågade jag skriva på en så här trött gammal salladsbild. Över så här, hej, typ hej, nu vågar jag skriva till dig, eller vad fin du är, kan man flötta så här eller någonting. Och då hade de precis börjat med att man kunde göra privata meddelanden.
Ja, just det, det fanns inte från början.
Nej.
Hur länge sedan var det här, sa du? 6 år sedan?
Ja, jag bodde i Norge. Under den tiden, och vi pratade lite först på Instagram och sen på Facebook, och sen frågade jag om hon ville komma till Norge, så jag köpte flygbiljetter till henne.
Va? Och då åkte du?
Ja.
Fan vad modigt. Hade ni inte pratat i telefon eller någonting?
Jo, vi hade skypat lite.
Ja.
Men mina vänner tyckte sett, jag att jag var helt knäpp och bara, tänk om hon typ mördar dig. Jag bara, ja nej jag tror inte det.
Så jag kom och mötte upp henne med bilen på flygplatsen.
Var det Love at First Sight då? Eller var ni liksom redan köra då? Eller?
Nej.
Nej.
Vi skulle bara ligga lite.
Det var liksom planen?
Ja. Alltså jag hade min, på min bucket list så här att amen, jag ska åka till Norge och jobba liksom. För det gjorde ju alla. Mm. Och så tänkte jag, ja men den här tjejen som har stalkat mig, jag tyckte att hon var ett freak från början. För jag var såhär, vem går in och gillar någons bilder från 3 år sedan, 4 år sedan? Så, svingamla bilder liksom. Nej, men så tänkte jag att varför inte? Då kan jag åka till Norge, ligga lite med henne och sen så jobba liksom.
Ja, jag hade inte tid med något förhållande.
Nej.
Så jag bara, ja men du kan komma hit, jag är ledig ibland, liksom aldrig på helgerna. Och sen så kom hon och så åkte hon och så kom hon tillbaka. Åkte och sen åkte jag till Stockholm.
Så när gick ni liksom från ett ligg till en relation?
Ellen kom en sommar. Mm. Februari träffades vi första gången. Och sen så kom hon ner över sommaren.
Fast då sa vi aldrig att vi var i ett förhållande. Då var vi mer så här, vad är vi för någonting? Vet inte vad vi är. Men vi kan väl typ komma överens om att vi inte ska ligga med andra, eller? Eller ligger du med andra? Nej. Ligger du med andra? Nej. Nej, men då så.
Nej, men det var när du lämnade Norge som jag saknade dig. Och bara såhär, men gud, jag tycker faktiskt att du och jag ska vara ihop.
Mm.
Då blev vi liksom ihop på riktigt. Och började prata om typ en framtid tillsammans.
Mm. Alltså jag sitter här och bara ler. Med ett leende från ena öra till det andra. Okej, okay, och nu ni är faktiskt gifta.
Ja.
Och hur bestämde ni att ni skulle gifta? Var det någon som friade?
Ja, Ellen gjorde värsta förlovningsfesten något år tidigare.
Mm.
Men hon hade planerat in i minsta detalj.
Alltså surprisefest eller?
Ja, för du förlovningen. Nej, så hon gjorde en Pokémonjakt och så fick jag massa...
Melle var besatt av Pokémon.
Jag fick en massa frågor och ledtrådar för att ta mig igenom hela Stockholm.
Uh-huh.
Ställen som hon hade nämnt under vår tid tillsammans. Till slut avslutade vi på Reimersholme. Där hon hade tagit i ett litet lusthus längs med vattnet.
Mm.
Där hon hade tagit alla sina vänner som stod med ljus i en enda stor rad. Och så stod hon inne i lusthuset och med blommor. Och så frågade hon om jag ville gifta mig.
Okej, men och sen så gifte ni er på en väldigt speciell dag.
Det var när NMR hade sin demonstration.
Och då skulle ni samtidigt gifta er på en båt.
Mm.
Berätta, vad hände sen?
Alltså det roligaste var ju så här, vi var ju ute på vattnet. För att det var ju så här säkerhetsrisk och vi hade ju liksom en poliseskort dit och sådär.
Mm.
Så vi la ju aldrig till. Men det var ju skitroligt. För vi hörde ju inspelningar som folk hade gjort från land. Mm. Och då överröste ju vi NMRs tal med Lena PH, alltså kärleken är evig.
Ja. Klockan 10 dagen innan stod ju vi på rådhuset. Och försökte få igenom papprena som jag hade kryssat i fel.
Mm.
Så de fick faxa ner till Skatteverket i typ Malmö.
Mm.
Men vi lyckades få tag i rätt papper. Och så hade vi mindre än 12 timmar på oss. 24 timmar att planera vårt bröllop.
Mm.
Och hur hamnade ni på en båt?
Det började med att en av mina arbetskollegor kom in på jobbet. Och var jätteupprörd för att NMR skulle demonstrera. Och så sa han att de ville göra en motdemonstration. Och då letade de efter ett bögpar som skulle gifta sig. Och så sa jag, vad är det för fel på 2 tjejer?
Verkligen. Ja.
Och då sa han, vadå, har du tänkt gifta dig?
Mm.
Ja, men det har jag väl. Men jag måste ju fråga Ellen om hon vill gifta sig med mig. Så jag smsade Ellen.
Mm.
Och bara, vill du gifta dig på lördag? Och hon bara, vadå, va? Jag bara, ja, vi har fått erbjudande. Men vi har inga papper, hindersprövningen och det är inte klart. Men om vi lyckades fixa det så kunde vi gifta oss.
Mm.
Och till slut så fick vi reda på att det gick. Och då blev det bröllop.
Mm. Nej, men vi var ju på båten först och sen så var vi på båten från klockan 12 till klockan 4 ungefär.
Mm.
Och så klev vi av och så hade vi bröllopsdansen på en krog i närheten.
Och det var inte arra att ni bara hoppade in någonstans?
Ja.
Sen bestämde ni er någon gång för att ni vill ha barn. Hur kom det beslutet?
Det pratade mellan efter att vi hade dejtat i typ en månad. Så att...
Först åkade du henne och sen sa du att du ville ha barn.
Ja, men hon ville inte ha barn med mig.
Mm-hmm. Du vill inte ha barn generellt eller inte med Melle?
Generellt. Nej, men jag minns att jag sa till Melle så här att nu måste du liksom sluta tjata om barn. För några år sedan sa jag det till henne. För jag började bli lite stressad av att det är så mycket snack om det. Hon sa, okej, men jag ska inte nämna det. Och så nämnde hon det faktiskt inte på typ ett år. Och då hann jag liksom tänka lite själv.
Mm.
Och under det året tror jag att jag liksom... inte började se mer barnvagnar på stan och tänka på det på ett annat sätt.
Vandrar vid tanken liksom.
Mm. Mm.
Har du alltid vetat att du vill ha barn, Melle?
Ja. Och jag har alltid sagt att jag vill ha barn innan jag är 30.
Och vad sa du, nu är du 30?
30.
30 prick.
Mm. Mm.
Men och sen hade ni då något gemensamt snack och fattade något gemensamt beslut liksom. Nu kör vi.
Ja, då bjöd Ellen på överraskning, så då samlade hon några vänner och sa, så skålade vi in för att Ellen var redo att vi skulle skaffa barn tillsammans.
Visste ni vart ni skulle vända er och hur ni skulle gå tillväga?
Ja, det var ju mest bara att vi chansade.
Mm.
Vi hade ingen aning överhuvudtaget.
Så vad gjorde ni då?
Ringde SÖS.
Ringde SÖS.
Mm. Hej, vi vill skaffa barn.
Vad spelade någon roll vem som skulle vara gravid?
Jag har ju aldrig velat vara gravid.
Mm.
Vi var nog ganska klara med från början vem som skulle bära barnet, tror jag.
Ja, för min del. Jag har ju alltid velat vara gravid, så för mig var det inget så här... Ellen hade också jättegärna fått vara gravid.
Så att när ni började, då var det en självklarhet att det var du som skulle försöka först?
Ja.
Första besöket, då minns jag att vi sitter på gräsmattan utanför kliniken. Och så går vi in och sen så kollar de... vaginalt ultraljud typ. Och kollar så att allting ser bra ut och sådär. Och då får vi veta att Melle har en systa.
Mm.
Nej, men då funderar vi lite så här, vad betyder det här? Ingen aning. Men de sa att det inte var någon fara och att det brukar gå bort efter ett tag och sådär.
Mm. När var det här i tid?
Ja, men det är 3 år sedan.
Ni inledde för 3 år sedan?
Ja.
Och så gjorde ni fertilitetsutredning och sen gjorde ni den här psykosociala utredningen.
Mm. Ja.
Då blev det att ni skulle dra igång med insemination.
Ja.
Mm.
Och hur många inseminationer har ni gjort?
4.
Och har du blivit gravid någon gång?
Nej.
Hur har det varit?
Det kändes ju så... Det var ju väldigt jobbigt. För att jag tror att så här... Jag är adopterad själv. Och min mamma gjorde ju försök... innan de adopterade mig och min tvillingssyster. Så jag hade ju ganska mycket... Men jag var ganska negativ. Eller så här, ganska negativ i början. Och sa till Mella att det här kan bli väldigt jobbigt. Och det kanske inte går som vi vill. Och jag tror inte att vi kommer bli gravida på första försöket. Och Mella har ju inför varje gång så har ju... Hon varit väldigt, väldigt... tänkt att det här... Jo, men det här kommer gå jättebra och vi kommer klara det på första. Varför skulle vi inte göra det? Så.
Melle, du var positiv och trodde på varje försök. Och du var lite mer skeptisk. Eller?
Lite mer skeptisk. Hon var bara skeptisk. Jag var helt överlycklig och bara, gud, nu är vi gravida och snart ska vi ta ett positivt graviditetstest. Och livet är underbart och solen skiner och allting är strålande. Och sen så fick jag en reality check. Ellen satt på sidan och bara, nej, men det funkar inte och du måste förstå att det här kommer att vara en lång process. Jag bara, nej, men gud, vi är ju redan klara.
Ja, för när vi sitter där på första mötet så kommer jag ihåg att, för vi hade fått höra innan, men det här kommer ta skitlång tid.
Mm.
Det kommer ta, alltså ni kommer få stå i kö i 1,5-2 år. Så när vi var på första samtalet så säger hon att, så frågar Mella, ja, men när får vi börja försöka?
Mm.
Och då säger hon, nej, men ni kan väl börja i, ja, sa någon månad. Och då satt Melle och räknade lite på fingrarna och bara, men det är ju om ett halvår typ. Redan då.
Mm.
Och då kom jag ihåg att vi gick ut därifrån. Och så var Melle helt överlycklig och grät av lycka. Och var så här, älskling, om ett halvår, fattar du att vi har ett barn om ett halvår? Alltså, och jag var väl väldigt så här... Jag vet inte, jag tror jag mördade din lycka lite där. Kanske ganska taskigt, men...
Ja, men du försökte dra min lycka tillbaka. Eller inte dra lyckan tillbaka, men...
Var realistisk, kanske.
Ja.
Mm. Mm.
Jag var så orolig för att du skulle bli så ledsen om det inte skulle gå, för att... Ja.
Hur lång tid tog det från att ni ringde SÖS till att ni gjorde första försöket? Alltså med utredning och allt det där.
13 i första år, 17... är vi på vårt första ultraljud.
Mm.
Mm. Och sen fick ni börja på slutet av 2017 med försöken, typ.
Ja, ungefär. Jag tror det tog ett halvår mellan.
Mm.
De bestämde ju att privat sjukvård fick, man behöver inte tvungen att gå bara på landstinget, utan landstinget betalade privata kliniker, och det gjorde ju en öppning för oss.
Just det.
Att
kön, och köerna liksom, blev kortare.
Mm. Ja, så vi fick ju två sjukhus att välja mellan.
All right.
Sen fick vi ägglossning på alla fel dagar man kan få, så varje fredag, och då lördag och söndag är stängt.
Mm. Så ni fick liksom vänta så här varje månad för att ni var på fel?
Ja.
Ni någonsin med stimulerad cykel, eller ni gjorde i er naturliga cykel utan hormonbehandling och så?
Ja.
När ni gjorde inseminationen. Mm. Hur var det för er det här med att någon annan ska välja spermadonator?
Vi hade alltså typ vår första diskussion om det här.
Mm.
Jag brydde mig inte. Mm. För mig är så här, jag är adopterad, genetik, det säger ingenting.
Hur var det för dig, Mella, att någon annan skulle bestämma?
Först var det ju jättejobbigt, och sen så insåg jag att det är ganska skönt.
Ja.
Att jag har ingenting med det att göra. Mm. Det enda vi kommer till att veta är att det påminner om Ellen. Längd, ögonfärg, hårfärg.
Ja, just det, för läkaren tittar då på dig, på ditt utseende, Ellen, och använder det som grund för val av donator.
Mm.
Mm, det är bra. Har ni funderat på det här med att man skulle kunna göra så att man använde en av ers ägg?
Mm. Det har ju varit mitt drömscenario.
Men det var ju mer för att vi det hade varit så himla bra på något sätt, eller skönt att kunna säga det.
Mm.
För att det är som att alla får typ, eller många får liksom hjärnblödning om när man säger att att jag inte ska räknas som förälder för att jag inte har en genetisk koppling.
Mm.
Så fort man är liksom två kvinnor, eller självstående för den delen också, kan jag tänka mig, så får man liksom massa biologilektioner av folk som, det är jättekonstigt.
Oh,
ja.
Yes.
Ja. Du har ju säkert varit med om det 100 gånger också.
Mm.
Det är ju, så därför hade det varit så häftigt att bara så här, det här är liksom mitt ägg, alltså mina gener, men i Melles kropp.
Mm.
Och då kan jag säga, jag är inte genetiskt förälder.
Mm.
Det här är inte min genetik, det här är Ellens barn.
Mm.
Fast mitt också.
Jag brukar säga att det här med genetiken, att det, vi vet ju att genetiken är bestämd. Alltså DNA är ju satt liksom, från den mannen och den kvinnan som könscellerna kommer ifrån.
Mm.
Men min läkare har lärt mig att om man tänker på det som ett gigantiskt stort bibliotek. Alltså tänk så här, stadsbiblioteket i Stockholm, liksom ett, hur mycket böcker som helst, så kanske det är liksom 5, 10, 15, 20 av de böckerna som blir aktiverade.
Mm.
Alltså av de här anlagen. Och det är ju då den som är gravid och de som är föräldrar och anknytningspersoner och alla som finns i närheten som avgör vilka av de här generna som ska aktiveras. Det kallas för epigenetik.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men och sen har ni gjort då 4 misslyckade inseminationer.
Ja.
Och det har tagit typ så här 1,5 år eller någonting sånt, va?
Ja, det tog jättelång tid på grund av sommaren och alla helger och allt sånt.
Det är lite för jävligt det där med klinikernas öppettider. Det är ju ett tips till er som vid val av klinik, att man faktiskt kan välja kliniker som har lite bättre öppettider.
Ja, ja, verkligen.
Det kan påverka ganska mycket.
Det kan, det kan påverka flera månader.
Ja.
Mm. Ett år till och med.
Ja. Ja.
I synnerhet om man som er är unga och inte använder så mycket hormonbehandlingar, alltså att man litar på att kroppen själv ska hjälpa till. Då när man gör som jag så kan man ju styra liksom, eftersom man ändå är inne och mixtrar så mycket med cykeln. Så då kan man ju styra vilket datum man ska göra det på ett annat sätt. Så om ni som lyssnar kan ju tänka på det. Val av, alltså att ni har öppettiderna med som kriterier när ni väljer klinik. Okej, så efter de här fyra försöken, då kom det ett beslut att ni skulle gå över till IVF.
Ja.
Fattade ni det beslutet själva? Var det läkaren som rekommenderade det?
Nej, jag tycker det här är jättetaskigt. För vi fick ju valet från allra första början innan vi hade påbörjat processen. Så fick ju vi valet av antingen sex inseminationer. Eller byta ut de två sista mot en IVF.
Mm.
Just det.
Men det var ingen som berättade för mig att en IVF är ett äggplock.
Just så.
Det var ingen som sa det till oss. Men jag hade ju lyssnat på din podd. Så jag hade ju förberett mig på att det är mycket högre procent vid en IVF än en insemination.
När ni då skulle byta ut det här sista två försöken till en IVF, vad hände då?
Ja, eftersom att vi bytte klinik då,
för
att landstinget hade inte sagt att man fick lov till att göra IVF-er på andra ställen än Huddinge sjukhus, i vårt fall.
Mm.
Så då var vi tvungna att vända oss dit.
Mm.
Och då fick vi ställa oss i kö igen för att påbörja kuratorsamtalen och bli utredda för spermadonation igen.
Mm.
Så vi vet inte om det är samma donator vid försök av insättningar som IVF.
Troligtvis. Hade ni samma donator alla de fyra försöken?
Ja.
Du vet, vi vet.
Eller ja, annars hade de väl sagt något. Nej, vi svarar ju vet inte.
Nej, det vet jag faktiskt inte hur de privata klinikerna gör, men jag skulle tro att man byter donator.
Mm.
Men det vet jag faktiskt inte. Det är en väldigt bra, intressant fråga till nästa gång det kommer någon läkare hit.
Mm.
Det är också intressant att ni kommit så långt att ni inte brydde er om det. Eller att ni inte tänkte på det. För det är min erfarenhet av den här lilla diskussionen vi hade om det där med donator. Att man innan man är i processen så tänker man väldigt mycket på det.
Ja. Mm.
Och har väldigt mycket åsikt om det. Jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket så att det skulle vara en främmande persons liksom, kroppsgrejer i min kropp. Det tyckte jag var jättekonstigt.
Mm.
Och sen när man väl börjar processen och håller på så vänjer man sig. Och så blir det ju där en icke-fråga sen.
Ja.
Mm. Och sen blev det dags för äggplock.
Ja.
Mm. Berätta.
Det var hormonbehandling så vi började med sprutor.
Mm.
Ellen är jättespruträdd.
Mm. Nej, det är inte, men det såg... Nej, usch,
du är spruträdd på mig.
Ja, men jag tror jag kanske är lite, blev lite svettig om händerna nu faktiskt. Jag trodde att jag...
har du varit delaktig Ellen och hjälpt med Ellen med sprutorna och sådär, eller har du tagit allt på dig själv?
Jag har tittat på, filmat och nej, jag har nog inte varit i
så. Du stod och hoppade bredvid och sa, det där hade jag aldrig gjort, hur kan du bara sticka in den i magen?
Mm.
Så sa jag, men det spelar väl ingen roll om jag gör dem nu eller om 20 minuter, bit ihop och gör det.
Mm.
Jag ska ta jättemånga sådana här.
Mm.
Men sen så var det en annan spruta som var jättetjock och jätteliten som man skulle köra i låret.
Mm.
Där hela muskeln spände sig och jag fick typ kramp i benet. Och det gjorde ont i typ en hel dag.
Blodförtunnande. Eller var det ovitrellen kanske?
Nej, fyrmadel.
Jaha, det vet jag inte vad det är.
Det är någon liten, för den ena tar för att du ska producera ägg och den lilla säger att du ska stoppa.
Just det.
Att inte släppa dem.
Ja.
Den lilla. Och då säger jag det på kliniken sen. Jag bara, så den där sprutan är ju något av det värsta. Jaha, tog du den i benet?
Jag tänkte säga att den ska väl också tas i magen?
Nej, fast det stod på beskrivningen att man, kunde, att man skulle köra den i benet.
Mm.
Men det stod, men tydligen så är magen är bättre.
Mm.
Jag var så himla imponerad av dig. Du bara körde in de där sprutorna som att du hade gjort det 100 gånger förut.
Ja, och sen har jag 2 stora tatueringar på låret.
Mm.
Så jag fick såhär, köra den i kinden.
På tatueringen?
Ja, just det. Och det sa jag. Jag sa det till någon att jag fick köra den i kinden. Alltså de fick ögon som globar.
Men vad har ni gjort av alla sprutor? Har ni slängt dem eller har ni kvar dem?
Vi sparade dem tills att jag grät så mycket och trodde att vi aldrig skulle få barn. Eller aldrig kommer till att lyckas. Så vi kastade dem.
Mm.
Sen gjorde ni i början av 2019 då. Ja. Det här äggplocket.
Ja.
Ja.
Hur var det?
Det var fruktansvärt. Mm. Jag fick lugnande medicin som inte lugnade mig.
Mm.
Så när de körde första bedövningssprutan så trodde jag att jag skulle dö.
Mm.
Och det såg läkaren i mina ögon och så sa hon, kände du inte av medicinen? Nej, sa jag, skulle jag gjort det?
Mm.
Och då fyllde hon hela min arm med morfin och sen försvann jag. I lyckliga världen. Mm. Sen låg jag och tittade på skärmen.
Ja, du var ordentligt drogad där.
Ja.
Men för dig då, Ellen, som stod bredvid, är det inte ganska coolt det där själva äggplocket när man tittar på skärmen?
Jo, fast jag tyckte mest att det var jobbigt, för jag såg ju paniken i Melles ögon. Mm. Liksom. Så jag kollade nog mest på henne. Men ja, det är ju väldigt häftigt. Mm. Det här är ju
tekniken liksom. Ja, okej. Och då fick ni ut hur många ägg?
9.
Det är ju fantastiskt.
Ja.
Och hur många de blev befruktade?
5.
Och så gjorde ni en insättning då direkt efter?
Ja.
Och då tänkte ni, nu jävlar.
Ellen var inte där.
Ja, var det då jag inte var där?
Nej, du var inte där. För att det var tillräckligt nära så, och du hade något viktigt på jobbet. Så Ellens tvillingssyster följde med.
Mm, vad fint.
Det var jättefint tills att de sa att vi skulle rabbla personnummer.
Oh, för att, vadå, hon var, nej nu hänger inte jag med. Måste Ellen vara med eller?
Ja, om det inte skrivs på papper. Ellen måste vara med på varje behandling om det inte skrivs i att hon har att, vad heter det, man ger ut en fullmakt. Så hon måste gå till sjukhuset.
Just det, eftersom ni båda blir legala föräldrar.
Ja.
Okej, så vad hände då?
Jo, då, men det var tillräckligt nära äggplocket. Men det sitter ju en sån liten dam i en liten lucka som ska leverera ut sperman.
Spermarna,
eller ägget i detta fallet. Och då så ska man alltid rabbla sitt personnummer. Så tittar de ju på Ellens villingssyster. Och hon rabblar ju sitt personnummer. Men hon bakom luckan blir jättestressad.
För, för de då har ju, är det ju fel fyra sista.
Ja.
Oh my god. Alltså.
och de tittar och läkaren tittar. Och den tittar och jag tittar.
Vad roligt att hon också rabblade sitt personnummer. Som att hon hade något med saken att göra.
Ja, men om någon frågar så gör man ju det.
Ja, men de frågar ju bara, och ditt personnummer, tack.
Ja,
då bara sa hon det. Det är så roligt. Ja. Vad hände då? Fick ni ringa Ellen eller vad gjorde ni?
Nej, för då så var det ju så att vi hade ju gjort äggplocket.
Och stackars den personalen. Alltså, de måste fått sån panik. Alltså.
Ja, de blev lite stressade faktiskt.
För logiken att det ska vara en tvillingssyster kommer man ju inte på.
Nej.
Nej, det finns ju inte.
Jag fick ju säga det.
Ja.
Och bara, just det, för då kom jag ju på mig själv liksom. När jag såg hur stressade de blev. Att, men okej. De bara, men det är frus personnummer, tack. Ja, okej, det kan jag.
Ja.
Och så fick jag säga det.
Okay.
Och då var det lugnt. Men ligga där i gynstolen, folk tittar på varandra och det är fullständig panik i rummet.
Ja. Läskigt.
Och då tänkte jag så här, nej, nu har de fel ägg.
Mm.
Nu sitter de där med fel.
Ja, du tänkte att de hade fel ägg då?
Ja, de blev ju så stressade. Det kunde ju vara, de kunde ju ha, det kunde varit någon annan.
Någon mix-up, ja. Mm, det kan ju hända. Okej, och sen så, vad hände?
Jo, nej men de satte in ägget. De gjorde en färsk återföring.
Mm.
Med AA-ägg.
Mm, det är bra.
Ja, jättebra. Funkade inte.
Nej, nu blev inte gravida.
Nej.
Hur
men jag har ju hört att man inte ska göra, för det var ju i min naturliga cykel efter en hormonbehandling.
Samma cykel som plocket, ja.
Mm. Tydligen så ska ju det vara inte så bra.
Ja, där tycker ju de svenska klinikerna och den kliniken jag har varit på och några andra är olika.
Mm.
Och hur många fick ni till frysen då?
5. Eller hur? Nej, då var det 4.
Alltså ni satte in 1 och så fick ni 4 till frysen.
Ja.
Mm. Och när gjorde ni då nästa insättning?
Vi var tvungna att hoppa över en.
Mm. Så förra våren gjorde ni insättning nummer 2?
Ja.
Och vad hände då?
Strax innan sommaren. För sen är det ju stängt över sommaren.
Just det, så då hamnade det igen, att det var limbo.
Ja.
För andra försöket gick inte heller.
Nej.
Okej, så nu har vi kommit till hösten 2019.
Ja.
Och drog ni igång då direkt i augusti?
Nej. Det gjorde vi inte.
För att?
För att det var jättetufft.
Ja. Men vi hade ju försökt innan. Försöket innan så var det ju, ja, det var väldigt mycket som hände och min pappa, mitt i ett misslyckat försök så fick min pappa cancer och blev jättedålig, så han låg på intensiven och jag liksom, jag kunde inte, och Mella hade ju både ont och var jättetrött och jag kunde inte vara ett stöd för henne, så vi var typ arga på varandra, tror jag, att vi inte kunde finnas där för varandra. Det blev svårt att liksom, ja, jag tror att du kände dig ganska ensam i allt det där. För jag fanns inte där. För min hjärna orkade liksom inte ta tag i så mycket på en gång.
Nej, men alltså vi hade ju gjort vårt misslyckade försök. Och efter det så bröt jag ihop totalt. Då har vi alltså hållit på under flera år, kändes det. Och min kropp funkade inte. Äggen funkade inte. Vårt förhållande funkade inte. För vi var på olika platser. Både känslomässigt och emotionellt, och jag kände mig jätteensam och jag bara grät och jag fick ägglossning på fel dag och det kändes som någon drog undan mattan och bara ramlade och bröt ihop totalt. Och då sa jag att nu måste vi gå och prata med någon, för man ska inte må så här dåligt.
Nej, det var väldigt tungt faktiskt.
Jag kommer ihåg att jag träffade dig då på ditt jobb. Och du började gråta bara och såg mig. Jag kom in på kaféet där du jobbar och då började tårarna spruta på dig. Och då började tårarna spruta på mig. Typ som nu. Okej, gick ni då till någon eller?
Ja, vi gick och pratade med en person på Huddingekliniken där.
Ni fick hjälp via reproduktion?
Ja,
och då fick vi... Hon sa att... det var bra om vi stannade upp hos... Eller hon sa inte det, utan hon sa du ska göra det som känns bäst. Och Ellen har alltid sagt att jag stöttar dig i alla dina beslut. Du får bestämma om vi ska pausa eller om vi ska fortsätta. Och det är så fint. Men jag bestämde mig för att hjärnan sa stanna. Och hjärtat skrek bara, nu ska du lyckas. Nu funkar kroppen. Nu ska allting gå som det ska. Nu ska... allt går, för då kom sommaren. Det här var juni.
Man blir så manisk liksom.
Det finns ingen, det går inte stanna.
Nej.
Det går helt omöjligt. Så dagen innan fredagen innan min 30-årsfest, jag skulle fira på lördagen, då åkte vi till sjukhuset för att göra en insättning.
Och det var då den nummer 2 där på våren.
Ja.
Som inte heller blev.
Nej.
Hur rolig var 30-årsfesten?
Fy fan, vilken... Nu svär jag igen, men vilken skitdag.
Ja. Nej, jag ska fira min 31:a födelsedag lite bättre förhoppningsvis och inte göra någon insättning strax innan. Nej.
Och sen blev det att sommaren gjorde att ni tog en paus.
Ja.
Och som ni fortsatte under hela hösten.
Vi sa att vi ska inte sätta igång den här processen förrän vi har lappat ihop både oss själva och vårt förhållande.
Har ni det nu?
Ja.
Ja, det känns som det.
Och då har ni nu då ganska nyligen gjort insättning nummer 3.
Ja.
Som vi ännu inte vet hur det har gått.
Mm.
För Mellen, jag älskar att säga det, är helt enkelt i ruvarperiod, som det heter. Jag gillar inte det där ordet ruvarperiod, men det är ju, säger ju ganska mycket vad ni gör. Ni har gjort en insättning och väntar på att få kissa på stickan.
Ja, eller städa hela lägenheten, eller plantera om alla blommor, eller laga mat som ska finhackas.
Få tiden att gå perioden,
ja,
så ska vi kunna kalla den. Hur känner ni nu då?
Det är ju alltid en oro liksom. Det är en periodalbana. Man är orolig i 2 veckor och sen så hoppas man i 2 veckor och sen så är man orolig i 2 veckor och så hoppas man i 2 veckor. Så känner jag i alla fall. Att det...
Ja. Man får vara glad en liten stund och så får man hoppas en liten stund och sen får man bryta ihop en liten stund. Och bita ihop och gå vidare.
Så. Och om det här inte skulle gå, då har ni fortfarande 2 embryon kvar i frysen.
Förhoppningsvis tillräckligt mycket hjärna och säga att nu är det dags för en paus. Igen.
Men det är så svårt att veta när man ska pausa. När ska man liksom säga så här, nej, nu räcker det.
Alltså det här tycker jag är en väldigt intressant fråga, och det leder mig också in på den sak som jag hade tänkt fråga. Jag tror att det är när man är två, ganska mycket den som gör försökens kropp som måste avgöra när den där pausen är. För det finns ju liksom någonting i det psykologiska att man behöver en paus för att det är så tufft. Men det finns ju någonting, också någonting i det fysiska att man behöver paus.
Mm.
Och det är kanske lättare att låta det fysiska avgöra när pausen ska vara. Och så får man låta det psykiska hänga med. Jag vet inte om det är rätt. Men så har ju jag gjort. Och det tycker jag i efterhand såklart lätt att säga. Att det har liksom hjälpt mig. Att när kroppen har på något sätt sagt ifrån, så har jag lyssnat på det.
Mm. Jag har inte gjort det.
Du har kört på. Mm. Alltså det gjorde jag ju först. Ja. Innan jag pausade första gången. Då öste jag ju på i all evighet. Och det, apropå det där med att man inte kan sluta. Liksom.
Det går inte.
Nej.
Men du ville ju, jag kommer ihåg att det kändes som att du var lite så här, frustrerad också. Att du inte fick något svar från mig. För att Melle satt och frågade mig. Men älskling, hur ska vi göra? Mm. Kan inte du bara bestämma hur vi ska göra? Kan du bara ge mig ett svar? Säg någonting.
Mm.
Och jag ville verkligen inte göra det.
Men hade du bara sagt stoppa, då hade jag öst ilska över dig och hatat dig och varit arg på dig och skällt på dig. Men det kanske, det är ju jättesynd om dig, men för mig hade det nog varit bra. Att någon annan säger att nu är det nog.
Det är ju lite det som jag ju kommer fram till hela tiden med min egen resa och alla som jag träffar, att det är någon annan som måste säga.
Men man
det går inte längre liksom, eller?
Mm. Nej, jag vågade inte.
Jag förstår det.
Jag förstår verkligen också det.
Men det borde man kanske ha gjort.
Det är lätt att vara efterklok.
Ja, det är ju det.
Alltså, det är ju så fint att ni kommer komma tillbaka snart. För då kommer vi ju för det första få reda på hur det här försöket har gått. Och sen kan vi diskutera en massa andra frågor som jag tänker vi ska ta upp. Så ni lyssnare som känner igen er i Ellen och Melles resa eller av andra anledningar får frågor, då hör ni av er bara och mejlar på info@jagvillhabarn.com. En önskan finns ju nu också i år att man ska spela in sin fråga och skicka den. Men det verkar inte vara någon som har gått på den linjen ännu. Så att jag verkligen shout out nu till alla lyssnare. Spela in era frågor och skicka dem. Jag skulle avrunda med att fråga Melle.
Ja.
Vad har varit det jobbigaste med din process hittills?
Den jobbigaste processen är att ha känt sig ensam.
Mm. Och vad säger du, Ellen?
Det jobbigaste har nog varit att Melle har varit himla hård mot sig själv. Och klandrat sig själv. Att jag är så... Att hon skulle vara dålig på någonting.
Mm.
Så här, prestationsångest på något sätt. Jag vet inte. Det har varit ganska tufft. Och jag har inte... Jag tror jag har varit ganska dålig på att liksom se... Eller så här, ta reda på vad jag kan göra. Eller, jag har nog inte vetat helt hur jag ska vara ett bra stöd alla gånger.
Mm.
Ärligt talat.
Vad tycker du, Melle? Tycker du att Ellen har varit ett bra stöd?
Hur kan man vara ett stöd mot någon som bara klandrar sig själv?
Mm. Nu sitter vi här och gråter. Men det är ju så fint att ni säger det. För självempati är ju typ det svåraste som finns. Och det som man verkligen behöver i de här processerna. Det handlar liksom bara om materialet och försöken och laboratorierna och läkarna.
Mm.
Det är ju inte... Alla ni som försöker och inte dig, du heller Melles, liksom fel. Det är bara orättvist. På samma sätt som att vissa människor behöver glasögon för att de har dåliga ögon.
Mm. Och det är så himla bra när du sa det. Men jag har använt dina ord när jag har försökt. Att jag har sagt, men kom ihåg vad Silla har sagt i podden. Försök vara snäll mot dig själv. Mm. Eller vad är det du säger?
Självempati.
Självempati och vara snäll mot sig själv.
Mm.
Du säger också att man ska bearbeta varje misslyckande.
Mm.
Mm. Det är bra.
Sörja randigt.
Mm.
Mm. Ta sig igenom varje försök. Ja. Jag gjorde ju inte det.
Inte jag heller.
Jag känner mig lite... när du säger så där, känner mig lite som en hycklare. Eller jo, på ett sätt gjorde jag det. Men jag får faktiskt lite flashbacks nu, eftersom liksom min resa, första delen av min resa var ju långt före podden. Men jag blev påminn av den nu, det här med så här insättningar. Alltså i inseminationer hela tiden, som jag gjorde väldigt hetsigt liksom, utan att ens reflektera. Eller det skulle bara in nya spermier varje månad liksom, utan att ens, alltså så jävla korkat. Nu svor jag. Men eftersom min resa blev så himla mycket längre, så tänker jag aldrig på den där inledningen. Men jag blev väldigt påverkad och berörd av att ha er här, vilket jag ju visste att jag skulle bli. Jag sa ju det där i min dagbok, att det här kommer bli ett emotionellt avsnitt. Jag har ju 1000 frågor till er. Det är så bra att ni kommer tillbaka, för att vi hinner inte med mer idag. Tack snälla för att ni kommer hit och delar med er av er resa. Och så håller vi alla tummar i hela världen.
Ja.
För att insättning nummer 3, första IVF:en efter 4 inseminationer, ska bli the one.
Ja.
Tack.
Tack själv. Tack för att du kom.
Hej då.
Hej då.